Sveriges Radio.
Alltså vi började ju få en viss känsla för att någonting var det ju som var på gång. För vi ser hur hon liksom smyger in till morfar kungen som står i Vita havet på Kungliga slottet. Och nu är det bara dagar kvar till det stora firandet.
Ja, Estelles egen present till morfar var ju en ledtråd. För de två ska göra någonting ihop, själva. Mamma och pappa, de får alltså inte följa med. Och presenten, det var ju en resa till Östergötland som också är det hertigdöme som Estelle fick när hon föddes.
Att hon sen skapar rubriker med sin, vi kallar det galadebut, när hon deltar då i hela dagens firande av morfar kungens 80-årsdag. Och det inkluderade den stora galamiddagen på slottet.
Ja, mamma Victoria, hon gjorde ju också debut i samma ålder. Då var det ett inkommande statsbesök och hon var med på galamiddagen. Hon var då 14 och skulle snart fylla 15, alltså ytterligare en ledtråd, Titti, på att sådana traditioner, de följer man.
Det här är ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Sara Eriksson.
Estelle, Silvia, Eva, Mary. Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall på vuxenarenan. Från och med nu så kommer vi högst troligt i alla fall att se den här kungliga fjortisen göra fler uppdrag själv och inte alltid ha sällskap av mamma och pappa. Men kan man verkligen säga att det här är startskottet för Estelle-eran som vi nu upplevde alldeles nyss?
Ja, men vi kommer ju garanterat att se mer och mer av denna basketspelande prinsessa. Och Titti, vi vet ju att hon har varit med vid tidigare galor. Det var prinsessan Ingrid Alexandras galamiddag när hon fyllde 18. Och hon var även med på kronprins Christians fest där i Köpenhamn. Men det här, det var Estelles galapremiär på hemmaplan.
18-årskalaset i Danmark, jag tänker att det får vi väl ändå se som en försiktig uppvärmning, tror du inte? Att vara med i sådana sammanhang och vara så ung som hon var där då, alltså det kan inte vara helt lätt. Hon var yngst om jag minns rätt. Och även om hon är uppväxt i den här miljön och om hon tränas i vad, ja, i det vi brukar kalla drottningsskolan. Jag undrar bara, när hon sitter där på kungens 80-årskalas, vad pratar hon egentligen med Birgitta Ed och prins Hubertus av Sachsen-Coburg-Gotha om? För att hon bubblade massor och fick beröm för att hon gjorde det på engelska.
Ja, det var ju väldigt snyggt av henne, måste jag säga. Och vad påläst man skulle behövt vara själv för att ens kunna ställa alla dessa frågor.
Hubertus, vem sa du att du var?
Ja, exakt.
Förklara för mig. Det funkar liksom inte, utan det måste hon ha koll på när hon sätter sig.
Och det hade hon. Och hennes mamma, kronprinsessan Victoria, hon var ju lika gammal när hon gjorde sin galadebut. Det var i maj, året var 1992. Och en snabb huvudräkning där, Titti, säger ju då att Victoria var exakt lika gammal som Estelle nu. Den gången så var det Norges kungapar som genomförde ett statsbesök i Stockholm. Och det var för övrigt Haralds första i Sverige efter att han då tillträtt som kung. Det hölls en galamiddag på Kungliga slottet och kronprinsessan Victoria, hon var på plats.
Kronprinsessan gjorde entré med två av sina fastrar, prinsessan Kristina och prinsessan Desiree. Och jag tänker vi stannar upp ett ögonblick vid kronprinsessans kläder. Jag brukar ju kalla den här klänningen Mimi Pig-klänningen och det är jag inte ensam om. Det här är så 90-tal. Det är prickigt. Det är en helt oproportionerligt stor rosett i midjan och så lite krusat hår.
Alltså, vilken volym.
Vi var roliga på 90-talet.
Det var vi faktiskt. Och förmodligen så ser ju nu planen för Estelle ut som den gjorde för Victoria i samma ålder, att vi kommer att se henne mer och mer i liknande sammanhang framåt. Vi kan nog ta för givet att vi även kommer att se prinsessan Estelle vid när det firas guldbröllop för mormor och morfar.
Sen kan vi ju räkna med också att kronprinsessan Victorias egen erfarenhet av att växa upp som kronprinsessa, det kommer ju att prägla hela tempot för hennes dotter. Och kronprinsessan har ju uttryckt att hon är väldigt mån om att prinsessan Estelle ska få vara barn och växa in i rollen som blivande kronprinsessa och så småningom svensk drottning.
Men Estelle slipper ju i alla fall de här debutantbalerna som annars var ett väldigt vanligt inslag från förr. Man kan ju säga att det var lite som en äktenskapsmarknad och en formell introduktion in i det här societetslivet vid hovet.
Alltså ganska skruvad grej. grej det där. Man skulle liksom visas upp som ett litet exotiskt djur.
Ja, men det låter ju som direkt taget ur ett avsnitt av familjen Bridgerton, tänker jag. Så att det slipper jag i alla fall istället. Utan då tänker jag att morfars 80-årsfest, det var ju en betydligt trevligare och perfekt start för Estelle.
Och den estellianska eran, jag tycker den startade starkt. Efter galadebuten för henne så går det faktiskt en Estelle-våg över världen. Jag kanske överdriver lite, men det skrevs om detta i alla fall i den del av världen som bevakar kungligheter. Allt den här unga prinsessan gjorde verkar ha skapat avtryck. Allt ifrån att springa runt och bära på kusiner och hennes vinkningar och liknande.
Ja, Svensk Dam skrev ju att Estelle var den flitigaste vinkaren där uppe på balkongen. Succévinkning kallades den någon annanstans. Brittiska tidningen Hello skrev att hon gör en perfekt hovnigning för drottning Sonja, och modemagasinet Marie Claire skriver, eller skrev då, att Estelle var för ung för att bära diadem. Även om hon var det då, så strålade hon i alla fall. Så att det var lite olika rubriker där.
Den amerikanske youtubern Sam Beres till exempel, han pratade nyligen om världens mäktigaste barn. Där omnämns prinsessan Estelle.
So Kim Jong-un's 13-year-old daughter named Kim Ju-ae is officially set to be his successor to rule North Korea, making her the only Gen Alpha figure with impending access to nukes. 14-year-old Princess Estelle of Sweden is also being groomed as the future queen of her country, attending state dinners and major events. In terms of media influence, Blue Ivy Carter will have the deepest music and Hollywood ties thanks to her parents, though technically the richest and most influential kid will likely end up being Elon Musk's son, Little Musk, who has the potential to inherit over $1 trillion one day. Pretty cool, right?
Han pratar ju ganska fort, Sam. Vi tar en jättekort sammanfattning bara. Här nämns ju Kim Jong-uns 13-åriga dotter som ju ska ärva, höll jag på att säga, tronen. Det är ingen tron, men presidentposten i Nordkorea och tillgång till kärnvapen. Beyonces dotter Blue Ivy. Och så har vi lilla Musk. Det är vad han kallar Elon Musks son. Och Estelle då, som enligt den här youtuberns ord groomas till att bli Sveriges framtida drottning. Just grooma har ju fått en lite nasty klang, tycker jag. Men det visar i alla fall att drottningsskolan, den märks världen över. Hon är redan på världskartan, och det är ju faktiskt så, och det får man verkligen tycka vad man vill om, att hela hennes liv kommer att recenseras. Så blir det när man föds som prinsessa.
Ja, en speciell roll på många olika sätt, och runt om i Europa så kommer hon att ändå kunna ha stöd av sina kungliga kollegor. Tittar man på Nederländerna, Spanien, Belgien och Norge, så är det ju faktiskt där alla liksom blivande drottningar. Så jag tänker att de kommer kunna mycket hjälpa varandra när de då växer in i detta.
Hur kommer hennes liv att bevakas när hon nu smyger in i offentligheten?
Vilket liv kliver Estelle in i nu?
Och vilka milstolpar har prinsessan Estelle framför sig? Roger Lundgren, hovexpert och författare. Välkommen till Monarkerna.
Tack så mycket.
Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
Ja, jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre, utan som en större tjej.
Ja, verkligen. Jag har ju också alltid hävdat att kungligheter klär sina barn alldeles för barnsligt, alldeles för länge.
Ja.
Det hoppas jag också att det här var punkten för nu såg vi ju något annat, eller hur?
Ja, men absolut. Jag menar, Victoria och Madeleine, de var ju själva utsatta för det, att de hade likadana outfits, kanske lite för länge.
Det ser vi världen över faktiskt.
Men vid vilken ålder brukar prinsar och prinsessor liksom få egna hjärtefrågor och beskyddarskap och sånt där?
Det där är ju lite olika från familj till familj och i epokerna också, så att säga. Estelle fick ju en liten sagostig redan när hon var liten i Östergötland, som liksom hon är lite sådär beskyddare för, även den ju uppkallad efter henne. Och jag vet ju att så var det med Victoria också, att hon fick lite sådana här beskyddarskap. Carl Philip blev rätt tidigt beskyddare för lilla, ska vi säga, hjärtats fond, tror jag den heter. Och Madeleine var också rätt tidigt beskyddare för något som heter Europa Nostra, som jobbade med att bevara kulturbyggnader runt om i Europa. Men vanligtvis är det ju så att de här kungliga uppgifterna, de börjar framförallt efter det att man har fyllt 18 år och blivit myndig.
Estelle har ju sin kulturpark på Djurgården i Stockholm.
Det har hon ju i allra högsta grad, även om det är mamma och pappa som liksom är mer hands-on på, men jag lovar att de prata väldigt mycket konst i familjen och involvera henne i det här.
Och varje gång ett nytt konstverk avtäcks så är i alla fall mitt intryck att Estelle har varit där med pappa prins Daniel.
Det verkar så, precis.
Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter? Alltså, när kommer hennes liv att bevakas allt mer? Vi såg ju bara nu efter den här galadebuten hur det skrivs betydligt mycket mer om henne efter det. När tror du liksom det där skiftet kommer att ske?
Ja, men det kommer att ske när hon, ur ett kungligt perspektiv, hur... Jag menar, skvallerpressen funkar ju inte idag som den gjorde när Victoria var tonåring. Därför att idag är ju alla vi människor med våra mobiltelefoner, paparazzi, fotografer och sådär. Så att det går liksom inte riktigt jämföra på det sätt som det var förr. Men hennes riktiga kungliga debut kommer ju först efter det att hon har blivit myndig. När Victoria blev det så var det en stor ceremoni på slottet den 14 juli 1995, och då hon liksom formellt bar serafimerorden första gången. Hon höll tal, ett sånt här, vad man kallar det för, någon slags trohetstal till kungen och till regeringen och ner till riksdagen liksom, och sådär, att hon skulle respektera grundlagarna. Det var väldigt, väldigt formellt. Om så blir fallet när Estelle fyller 18 om 4 år, då är förhoppningsvis hennes morfar fortfarande kung, och då blir hon ju inte liksom kronprinsessa, utan men hon ska, är ju ändå en tronföljare och blivande drottning, så att kanske får vi se samma sorts ceremoni då. Det vore ju väldigt trevligt.
Jag tror många minns att det var Margareta Krok som hade coachat kronprinsessan inför det där talet på 18-årsdagen. Nu är man ju nyfiken på vem som skulle kunna coacha Estelle inför det här uppdraget. Har du något önskenamn där, Roger, för att det ska bli riktigt smarrigt?
Nej, men alltså, det finns ju ingen som kan matcha Margareta Krok. Som artikulerade, som var tydlig. Hon var rak. Och jag vet ju att Margareta liksom, hon... pratade även med Carl Philip och Madeleine lite grann. Inte just kanske just hur man skulle tala, utan hur man skulle lära sig att fokusera på sig själv när man går igenom en folkmassa där massa människor bara står och glor på en. Framförallt när man är privat. Att man som då känd person måste lära sig att liksom strunta i det där, att alla står och glor och sådär. Och det där är ju någonting man måste öva på. Det kommer ju inte per automatik.
Man pratar ju mycket om den här drottningsskolan som Estelle liksom successivt skolas in nu. Det du precis sa nu måste ju vara en jätteviktig del för att hon ska klara det här trycket.
Ja, men självklart. Det är ju jätteviktigt. Victoria gav sin första intervju när hon var 15 år till sportjournalisten Katarina Hulting i samband med att hon skulle konfirmera sig på Öland. Och Estelle börjar ju komma i den åldern också, så vi får väl se om det är så att hon kanske också ska göra det på Öland eftersom familjen är där på somrarna. Mm. Det här vet vi ju ingenting om. Hon kanske åker upp till Ockelbo också och gör det. Vi får se. Det blir spännande helt enkelt. Men då, i och med att hennes mamma gav liksom sin stora mediala, vad ska man säga, begick sin stora mediala debut, förutom lite frågor här och där, utan det var en riktig intervju i en halvtimme som gick på Sveriges Television. Och redan då folk blev ju väldigt imponerade av Victoria och hur vältalig hon var och liksom eftertänksam och sådär. Och det vore ju väl en jättetrevlig tradition om slottet kunde följa den. Så att vi får lära känna Estelle lite mer.
När man tittar då på hennes framtid, rätt vad det är så förväntas hon välja en partner. Tror du att hon kommer att få gå helt efter eget hjärta, eller kommer man att engagera sig i det valet?
Jag tänker så här, att det är väl jätteklokt att hon ska få leva med den hon är kär i. Men om det är en person som kanske har bomba ihjäl människor.
Oj, det var ett dramatiskt.
Ja, men alltså, liksom, om det är en fullständigt olämplig person så måste man ju såklart ha en diskussion om det i som vilken familj som helst skulle ha. Om Estelle eller något, hennes lillebror skulle vilja leva i en samkönad relation, så måste man ju liksom ta höjd för det också. För det är ju, Sverige är ju ett demokratiskt land på det sättet att alla ska ju få gifta sig med vem de vill.
Från hovets sida har man ju sagt att det kommer inte vara ett problem. Men nej, jag gissar att man kommer att få se över vissa traditioner och förhållningssätt och sådär. Ja, men det är väl bara positivt.
Ja, så är det ju såklart.
Jag tänker ändå, Roger, att i och med att kronprinsessan fick välja Daniel efter att ha hållit i och hållit ut i många år tillsammans med honom. Vi ser att prins Carl Philip gifte sig med Sofia, följde helt och hållet eget hjärta. Och prinsessa Madeleine likaså. Och hon hade ju också en ganska tuff resa fram till att hitta sin livspartner. Jag tänker bara att om man också blickar över gränsen till Norge, så har det ju visat sig att det kan finnas stora utmaningar när man väljer att gifta sig med en person av folket. Tror du man börjar reflektera kring det? Som Mette-Marit hade med sig en son in i äktenskapet. Sen har det liksom funnits andra saker som uppmärksammas stort i media kring just detta att så kallade vanlisar gör entré. Alltså, kommer man att behöva reflektera kring det här med tanke på de erfarenheter som vi ser i modern tid?
Ja, man vore väl korkad om man inte gjorde det, tänker jag. Därför att alla lärdomar som kommer med livet måste man ju faktiskt lära sig av. Och med det sagt så innebär ju inte att en människa av folket inte kan vara en bra kunglig person. Jag menar, drottning Silvia är väl det bästa exemplet på. Det finns ju ingen drottning som är så drottninglik som hon är i vår tid. Och sen har du då infödda kungligheter som för detta prins Andrew i Storbritannien som en gris. Liksom, så att det finns ju högt och lågt i alla liksom samhällsklasser. Jag tror bara det att de som gifter sig in i kungahuset måste förstå vilken personlig uppoffring det är. Men ja, det är klart att i en idealvärld så ska ju självklart Estelle och Oscar, precis som alla andra svenska medborgare, om de vill gifta sig. Det är inte säkert de vill det heller, man vet ju inte. Men om de vill gifta sig och älska någon så ska de få göra det.
Vi pratar ju nu mycket om det här fria valet för prinsessan Estelle. Hade hon varit född och äntrat den här rollen för, låt säga, 200-300 år sedan i den svenska monarkin, så hade det väl sett betydligt annorlunda ut?
Ja, herregud.
Hade hon redan varit gift då?
Ja, det hade hon varit. Då hade hon förmodligen varit trolovad med någon när hon föddes. För det var ju så man gjorde, det var så man byggde allianser mellan de olika länderna. Och det här innebar ju många gånger också att det blev väldigt mycket inavel i kungahusen där, för att de var ju släkt med varandra, alla de där. Men de kunde ju ändå kriga med varandra. Jag menar, bara titta bara på första världskriget där de här kusinerna, kungarna i Storbritannien, George V, Kaiser Wilhelm i Tyskland och Tsar Nikolaj i Ryssland krigade mot varandra. Liksom. Så att det var ju inte en garant för att det inte skulle bli problem det där. Nej, men på den tiden så då fanns det liksom inga fria val. Och det var ju därför det var så häpnadsväckande och egentligen fortfarande är det att drottning Kristina vågade och orkade bryta sig loss på 1600-talet. Där kan vi prata om girl power, alltså vilken kvinna hon måste ha varit.
Alltså, nu börjar jag nästan tycka lite synd om Estelle att vi sitter här och tjatar om vem hon eventuellt ska dela sitt liv med. Men jag ställer frågan lite mer övergripande så här. Mm. Skulle det kunna finnas en poäng i modern tid när vi ser en orolig värld omkring oss och Europa kanske måste bygga sig starkare och inte kan lita på andra stormakter på samma sätt som tidigare, om vi bara tittar på det politiska världsläget? Alltså, tror du att man i det svenska eller danska kungahuset till exempel skulle bli jättenöjd om en prinsessa valde en dansk prins till exempel?
Ja, men det är klart att det är ju det som är poängen på något konstigt vis med monarkierna. Vi förstår ju att det är inga rationella symboler man har i moderna samhällen. Det är inte så att Finland helt plötsligt bara skulle säga nej, men vi avskaffar presidentämbetet och importerar en tysk furste år 2026 istället. Det skulle man ju inte göra. Men vi som är ändå så här lite romantiskt lagda liksom, när det gäller monarkin med det här speciella sagoskimret, kan ju konstatera att liksom, det är länge sedan det gifte ihop sig två olika kungahus. Bara på 80-talet var det en prinsessa av Luxemburg och en prins av Liechtenstein, de här små länderna som gifte ihop sig. Mm. Och innan dess var det ju då Konstantin i Grekland och Anna Maria i Danmark, annars har det inte varit så mycket.
Det kanske händer någon gång och jag vet inte hur jag kommer att ställa mig till det då. Men jag tror inte vi behöver oroa oss för inavel längre.
Nej,
det är ändå
nej,
skönt att man har luckrat upp det i leden lite.
Det blåa blodet är ju inte så blått längre.
Alltså Roger, som hovexpert sedan många, många år tillbaka, sitter vi nog knådar en 14-årig tjejs liv. Så ska man känna sig lite smutsig?
Ja, för det är ju egentligen orimligt vilka krav vi ställer på våran kungafamilj och framförallt av de som är barn. Där har ju republikanerna en viktig poäng i att vi påtvingar ett tufft liv för våra infödda, så att säga, kungligheter. De som har gift sig in i familjen, de har ju själva valt det, men inte är det säkert att kungen hade velat bli statschef om han hade haft möjligheten att välja där 1973.
Men utöver den här galadebuten då, i vilka andra sammanhang tror du att prinsessan Estelle kommer att fasas in i nu?
Jag tror att som under det här året, jag menar, nu är fullt fokus på hennes studier, hennes fritidsliv. Hon gillar att spela basket och är en väldigt sportig tjej så där, och har mycket kompisar och så. Men det kommer att bli lite mer efter det att hon då har genomgått sin konfirmation liksom, och för att då blir man liksom lite mer så där. Det är ett steg på den här vuxentrappan så att säga. Men hon har ju redan fått lära sig. Victoria har ju varit jätteduktig och kungen också har tagit med henne på olika avdelningar på de olika slotten. Hon har fått lära sig sedan hon var liten pö om pö varför saker och ting är som det är. Så att liksom nästa sen då, stora steg, för sen ska hon ju börja gymnasiet och sen ska hon ju också då såklart få genomgå någon vidare akademisk utbildning, och precis som sin mamma så kommer hon ju få genomföra en militär utbildning också. Men ett annat viktigt årsdatum för henne att fokusera på, det är när hon då blir 18 år. För då får hon börja bära diadem, då får hon börja vara med på Nobelfesten och galamiddagar liksom, som en riktig, så att säga, sagoprinsessa. Mm. Sådär.
Men jag tänker också att vara kunglig och fylla 18, det är ju verkligen lite mer ansvarstyngt än vad det är till exempel för vanlisar, sådana som vi. För då var det ju mest så här, nu kommer jag äntligen in på den här krogen.
Mm.
Falsklägg, minne blott. Mm. Inte hade jag något sånt att jag hört talas om det.
Och körkort om man bodde i Norrland, det var viktigt kan jag säga.
Just det.
Nej, men alltså det är väl klart att hon kommer ju också vilja ta körkort och liksom göra allt som sina vanliga kompisar gör så att säga. Men det blir förmodligen någon slags ceremoni där riksdagen och regeringen närvarar. Serafimerorden fick hon ju som barn när hon döptes, men hon får börja bära den först formellt när hon har fyllt 18 år.
Det vankas ju en stor fest även i sommar. Kungaparet firar 50 år som gifta. Vad tror du att vi kan förvänta oss av Estelle under det här firandet?
Jag tror att Estelle kommer tillsammans med sina kusiner alla vara en del av det här firandet. Med det sagt så tror jag så här, att vi ska nog inte ha så stora förhoppningar på Estelle och det här med hennes mormor och morfars fina guldbröllop i år. Men däremot nästa sommar fyller hennes mamma 50 år. Och då tror jag att det blir dags för henne att premiärtala. För det är lite grann av en tradition i den kungliga familjen också.
Roger Lundgren, hovexpert och författare. Ett nöje att ha dig här.
Tack så mycket.
Det har blivit dags för lyssnarfråga. Den kommer från Eva i Skellefteå.
Hej monarkerna. På 1970-80-talet var det många artiklar i veckopressen om prins Lennart och hans familj på Mainau. Nu är jag lite nyfiken på vem eller vilka som ärvde slottet Mainau och vad barnen gör idag.
Och här får jag tacka alla de vändor jag gått med Svensk Damtidning. För jag kan nämligen informera om att Lennart Bernadotte, han var son till prins Wilhelm och storförstinnan Maria Pavlovna av Ryssland. Det gör honom till kusin med vår nuvarande kungs pappa Gustav Adolf. Lennart, han har varit gift två gånger. Han finns inte bland oss längre, men han var gift två gånger. Han skilde sig från sin första fru. Det här betyder två kullar barn. Take it away, Sara.
Snyggt, Titti. Två kullar barn, ett mycket omskrivet privatliv hade han. Jag vill också flika in där att hans första fru, Karin, hon växte upp i Born som ligger utanför Nora, där jag kommer ifrån. En liten fun fact, sådär.
Den var bra. Bra var kuriosa, bra. Sånt vill vi ha.
Ja. Mm. Första kullen då fick de tillsammans barnen Birgitta, Marie-Louise, Jan och Cecilia, alltså då med frun Karin. Det var alltså Karin som Lennart då lämnade det kungliga livet för. Vad gör man inte för kärleken?
Ja, det har vi ju sett några gånger. Men i den första kullen är det väl så att flera är avlidna av barnen och flera har också valt ett liv utanför offentligheten.
Det stämmer, men det var ju då i det här första äktenskapet som man byggde upp den här otroliga blomsterön.
Mainau.
Mainau utanför, eller det är ju i Tyskland, en jättevacker ö som man då förvaltade, och idag är det här ett väldigt populärt turistmål. Sen har vi då andra kullen barn.
Mm. Nu är vi i nutid.
Nu
mycket
är vi,
mer.
Nu är vi närmare nutiden. Och i det andra äktenskapet, då handlade han gifte sig med Sonja. Hon var 35 år yngre än honom, vilket också blev ganska så omskrivet.
Vilka rubriker.
Mm, de fick 5 barn. Bettina, Björn, Katarina, Christian och Diana. Och man kan konstatera att 9 barn i 2 olika kullar. Stämningen var inte alltid på topp. Dels på grund av skilsmässan, bodelningen. Men den här sprickan, den blev ju som tydligast när de äldre syskonen inte närvarade vid sin fars begravning år 2004. Frågan var ju också vad som har hänt med den här blomsterön. För att då säkerställa framtiden så omvandlade man den till en familjestiftelse. Och där är ju då dottern Bettina väldigt aktiv idag. Jag tror att hon är någon form av vd för den här ön idag.
Och Bettina ser vi ju faktiskt i Sverige minst en gång om året, för hon är alltid bjuden till Nobelfesten. Jag kan till och med få fram en bild på vilket diadem hon hade. Det var väldigt olikfärgade stenar. Det var ganska ballt tycker jag. Och har jag rätt då, Sara, när jag säger att hon är ordförande? Hon är inte bara chefa på ön. Hon är också ordförande för Lindau Nobel Laureate Meetings.
Stämmer. Och det är ju ett forum då i Tyskland där Nobelpristagare möter unga forskare. Och på så sätt bjuds de då in på Nobelmiddagen varje år för att representera det här vetenskapliga samarbetet.
Ja, det här är kortversionen av vad som hände med Lennart Bernadotte och alla hans barn. Det går att göra hur långt som helst, men det har vi inte tid med helt
försökte
enkelt.
Vi försökte korta ner det nu så mycket vi kunde.
Vill man ställa en fråga till monarkerna, då gör man det genom att mejla oss monarkerna@sr.se. Och här kunde man ju tydligt märka hur kul det är när det kommer en ljudfil, så det välkomnar vi. Jag såg den inte riktigt komma. Jag blev faktiskt lite förvånad att prinsessan Madeleine ska göra tv. Och för ordningens skull, är det prinsessan Madeleine eller är det den här privatpersonen Madeleine Bernadotte som gör det här?
Vi har kollat med hovet och det är absolut privatpersonen. Så ska vi säga att det är Madde som nu ska göra tv-serie?
Jag håller mig nog till Madeleine,
ja,
tror jag.
Fortsätt så.
Ja. Och Madeleine ligger ju bakom en ny då animerad serie som ska visas på en streamingtjänst. Och hennes tv-karriär inleds med 20 avsnitt på 7 minuter vardera. Och här har verkligen prinsessan varit med och pillat, säger man. Ska vi kalla det ett litet sidoprojekt sen pandemin faktiskt.
Hidden Island heter den här serien, en äventyrsserie för hela familjen, och den ska då få barn att vilja utforska naturen mer. Den handlar om 3 barn på en mytomspunnen ögrupp som bär på en stor hemlighet, och äventyren där kommer att förändra de här barnens liv.
Alltså jag tänker att alltså på pappret låter det ju faktiskt som en toppen story.
Ja visst.
Ja, hur som helst, jag undrar, kommer vi att få se Madeleines sylt? Kommer den närmare och närmare här nu, den här sylten? Är Madeleine på väg att bli Sveriges Meghan ur det perspektivet?
Ja, eller är det det här egna tv-programmet vi kan vänta oss sen då, med inbjudna gäster som lagar mat? Vi får väl se. Meghan har ju faktiskt också skrivit en barnbok. Det skulle bli en tv-serie, men om man får säga så mycket annat som Harry och Meghan tagit sen, så blev det inte av.
Du har hört ett avsnitt av podden Monarkerna. Jag heter Titti Schultz och kunglig expert är
Sara Eriksson.
Vår producent är Louise Manberg.